Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Ska vi be tillsammans med den bön som vi brukar be när vi har barnen med oss. Den här juniorbönen. Jesus, kom in, rena mitt sinn. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Kom in, bli kvar, min styrka var. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Idag firar vi fjärde söndagen efter advent. Kanske de flesta barn tycker att vi börjar fira jul redan. Det borde vara idag firar vi jul, men det är inte riktigt jul ännu. Idag har vi temat Herren är nära. Och det här temat uppföljs på flera olika sätt. Dels i dagens text som vi läste. Så det här är strax, den här texten står strax innan Johannes börjar tala om Jesu verksamhet. Jesu, alltså verksamhet här på jorden. Så står den här berättarna kort om Johannes döparen. Men det är också, om vi säger Herren är nära, betyder också att vi snart firar jul. Att vi kommer snart att fira hans födelse. Som vi läste här att det är Herren som kom, han som föddes i Betlehem som är nära, han som kommer till oss varje dag när vi ber och läser hans ord. Och den Herren som kommer en gång på himmelens skyar, den Herren är också nära oss. Han är nära på ett speciellt sätt för oss idag. Och vi ska se lite mera på det här senare. Men vi kan också konstatera att vi har lila färg idag, kanske barnen ser. Och lila handlar om fastetidens färg. I urkyrkan så var det här adventstiden. I tidiga kyrkan så var det här en fastetid, en förberedelsetid. Idag så är det många som skiljer den här tiden från fastetiden som inför påsken. Genom att sätta blå färg på den här adventstiden. För den här fastetiden har en mera, eller den här väntetiden, adventstiden har en mera prägel av väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Medan fastetiden har en annan typ av förberedelse inför påsken. Och inför vad Jesus gjorde på långfredagen. Och sen påskdagen när han uppstod. Så den här tiden så kallas vi att bereda våra hjärtan för att möta den kommande när han kommer på skyarna. För att hämta oss hem. Det här är något som kyrkan alltid har längtat efter. Och gått att vänta på. Att den här dagen ska komma. När allt lidande. Och all förföljelse upphör. Och vi inte mera ska behöva. Vara här i Jämmerdalen. Och den här dagen ska vi kort se lite på mera senare. Vår text idag talar om Johannes döparen som ni kanske hörde. Och hans verksamhet vid Jordan. Där använder evangelisten Johannes som en inledning till när han ska börja tala om Jesu verksamhet här på jorden. Så börjar han att tala om Johannes döparen. Och det som hans evangelium verkligen ska handla om är Jesus Kristus. Han skriver om det här, om sitt evangelium sen i slutet. Att detta har blivit nedskrivet för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så det är syftet med att han skrev ner sitt evangelium. Så då börjar han att berätta kort om Johannes döparen. Och klarlägger några saker om Johannes döparen. Om man känner till den historiska kontexten där. Alltså sammanhanget där. Som rådde dit. Där, när Johannes skrev sitt evangelium. Man tror att Johannes skrev sitt evangelium till församlingen i Efesos. Och i Efesos så minns ni kanske också om ni har läst apostlagärningarna att Paulus och Apollos träffar på några som sa sig bara ha blivit döpt med Johannes dope. Och de kände bara till Johannes dop. Det här är någonting som kommer igen senare också som vi hittar i kyrkohistorien. Det verkar som om det efter Johannes döparens död så fortsatte apostlarna, en del av hans apostlar, att ha honom i centrum för sin tro. Och det här bildades en gnostisk sekt, alltså en sekt som byggde på främmande kunskap, en annan kunskap än den som finns i Bibeln. Och den här finns ännu kvar idag. Det finns ungefär 100 000 av det här som tillhör den här sekten ännu idag. Den heter mandeismen. Och det kommer från ordet mande som betyder kunskap. Och den är verksam framförallt i Irak och i södra Iran. Men även över hela världen dit det har flytt som flyktingar. Så att i Sverige finns idag cirka 8 000 av den här sekten. Och de här har satt Johannes döparen som centrum för sin tro. Så om vi säger Jesus är vårt centrum, så är Johannes döparen deras Jesus. Och de kallar sig för sabier, som betyder på arameisk eller mandeisk språk. Alltså det arameiska som Jesus talar, som de ännu har kvar som sitt språk. Att det har blivit döpt. Och är då uttryckligen döpt i vatten. Och för dessa är det viktigt att det är rinnande vatten. Det kallas bland annat floden Tigris för Jordan. För det är väldigt viktigt att de håller kvar den här traditionen med Johannes döparen. Att han döpte Jordan i rinnande vatten, levande vatten. Så långt Wikipedia. Vi kan ändå säga att de här döper sig flera gånger under sin livstid. Att det är som dopet är som någonting man upprepar. Om det här ligger som bakgrund och de här människorna fanns nära Efesus, så förstår man lite varför Johannes öppnar upp med att berätta om Johannes döparen i sitt evangelium. Och det är väldigt viktigt för honom att tala om den här Johannes döparen. Dels vad Johannes sa om sig själv och vad han säger om Jesus Kristus. Båda två är jätteviktigt för att sätta sakerna på sin plats. Och en annan sak som vi lär oss lite senare i det här evangeliet, Johannes evangelium, är att två av Johannes egna lärjungar blev Jesu lärjungar. Den ena hette Andreas, det vet vi med säkerhet, för det skriver Johannes ut. Men den andra vet vi inte vad han hette. Och det är med största sannolikhet Johannes själv som var Johannes lärjunge, som var döparens lärjunge. Så då förstår man att om de här människornas som var lärjunga till Johannes döparen, som fortsatte att dyrka Johannes döparen och bilda en sekt eller kult kring Johannes döparen. Om Johannes hade blivit hänvisad från döparen till att lämna honom och gå till Jesus, så förstår man att den här saken är väldigt viktig för honom att säga och berätta. Att Johannes själv visar bort sina lärjungar till Jesus. Och det här gör han också vid ett annat tillfälle som vi känner till. Öyvind tog upp det senaste söndag om hur Johannes i Herodes fängelse, vi vet inte med all säkerhet om han tvivlar, men i alla fall så lägger han ut frågan sen han bud till Jesus att fråga vem han var. Och det här visar på att Johannes var mänsklig. Han är inte Gud, han är inte Messias han som skulle komma, utan han är en människa som var förelöparen till Jesus. Och då får man en bild av att Johannes, endera att han tvivlar och var malplacerad, kände sig malplacerad i fängelse och han inte riktigt förstod sig på vad Jesus skulle göra. Eller så är det så att han visar bort sina lärjungar till Jesus, visar honom till att de skulle få fatta tro i honom och inte bilda en kult kring honom som person. Att han försökte förhindra den här kultbildningen, alltså att han skulle bli en religionsgrundare, Johannes döparen. Men oberoende så han lyckades inte få bort den här kulten, för det ser vi här senare. Och det är ganska svårt att säga när Johannes döparen exakt, när Johannes, evangelisten Johannes skrev det här evangeliet. Men enligt folkbibeln, och många tror att han skrev det efter Jerusalems förstöring, alltså efter år 70 och innan sin död som var kring år 100, som jag tror mellan år 70 och 90 någon gång skrev han sitt evangelium. Och när Johannes inleder sitt evangelium, så inleder han med att berätta om Johannes döparen och vem, både om Johannes döparen och vem som Jesus var. Han klargör sakerna från början i sitt evangelium. Och han går direkt på och presenterar Jesus som ordet som var hos Gud och ordet som var Gud. Alltså Jesus var hos Gud och Jesus var Gud. Och det här ordet blev kött och bodde bland oss, skriver han. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning, skriver Johannes. Och han säger även att Johannes döparen, honom som de hade som sin kultfigur, att även han vittnade om Jesus. Och säger att det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig. Alltså Jesus kom efter Johannes. Han blev döpt av Johannes. Han var till före mig. Han var till av evighet. Han är Guds son. Och Johannes döparens vittnesbörd om sig själv framlägger Johannes, evangelisten Johannes, i vår text här idag. Där han säger att detta är Johannes vittnesbörd när judarna sände präster och levitar från Jerusalem för att fråga honom vem han var. Så säger han bekände och förnekade inte. Vi kommer ihåg att det var många som hade tidigare kommit som falska messiasar innan Jesus kom och försökte få folket med sig. Men Johannes bekände och han förnekade inte. Jag är inte messias, säger han. Johannes var inte messias. Det här ville många veta hur det var, låg till med Johannes. Det var många som låg och gick runt och grubblade på det här i sina hjärtan, skriver Lukas om. Att de var oroliga om vem Johannes var. De undrar om han kunde vara messias. Men han säger klart och tydligt, nej, jag är inte. Jag är inte messias. Och de frågar honom, vem är du då? De vill veta vem man är. Är du Elia? Och han svarar, nej, det är jag inte. Nu är det kanske lite, nu blir man lite förvånad att han säger nej, han är inte Elia. För vi vet ju att de väntar på Elia. Enligt Jesu lärjungar som frågar av Jesus att varför väntar de skriftlärda på Elia? Och vi vet att varje gång som judarna firar sin sedermåltid strax innan påsken, så lämnar det en plats ledig vid bordet för Elia. Kanske han kommer det här året till måltiden. Kanske han kommer till vårt hus det här året. Så de väntar på honom aktivt ännu. Det tillhör sedermåltiden, den måltid de äter, det som istället för påskalamsmåltiden som de åt förr. I dagens läge äter de inte lammet, utan i dagens läge äter de bara bröd. Och till Zakarias sa ängeln om sonen som de skulle få, säger han ska gå före honom, alltså före Messias, i Elia ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Alltså skaffa åt Messias, Herren, ett folk som är berett. Och när Jesus svarar på lärjungarnas fråga gällande de skriftlärdas förväntningar, så svarar han så här att Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. Då förstod lärjungen, läser vi det senare, att han talade om Johannes döparen. Det här är enligt Matteus 17. Johannes var inte Elia reinkarnerad. Johannes döparen var inte Elia på nytt född eller uppstånden. Eller han var inte, Elia hade inte kommit ner till jorden tillbaka från himlen i Johannes döparen. Utan Johannes döparen svarade, därför svarade Johannes döparen nekande på hans fråga. För det var så de väntade på Elia. Och det var samma Elia som skulle komma tillbaka som blev tagen upp med eldvagn. Men Johannes döparen var i sanning den Elia som skulle komma. Men de ville inte ha honom. Och de tog inte emot honom. De frågade honom, är du profeten? Han svarar nej. Det tredje som de väntar på, som judarna väntar på, var profeten. Den som Mose talar om i femte Mosebok. Han säger, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk. Från dina bröder Honom ska ni lyssna till. Det var väldigt klart att det skulle komma en som var lik Mose. Och i slutet av femte Mosebok beskrivs Mose som en mycket speciell. Så det står så här om honom. I Israel uppstod ingen mer profet som Mose. Som Herren kände ansikte mot ansikte. Mose kände Herren ansikte mot ansikte. De hade en speciell relation, Herren och Mose. Denna profet som Mose talar om skulle vara lika honom. Han skulle känna Herren ansikte mot ansikte. Det här missar det äldste. Det här missar folket. Att tillsammankopplar inte honom med Messias, Herrens morde, min son. De sammankopplar inte bilderna. Men det enda som har känt Herren ansikte mot ansikte var han som var till för alltid och var hos Gud. Ordet som Johannes beskriver honom. Det här presenterar Johannes döparen. Och även Petrus i apostlagärningar presenterar Jesus som både den utlovade och som profeten. Och folket sa också i flera tillfällen bekände Jesus som profeten. Men det fortsätter det här förhöret med Johannes och frågar, vem är du då? Vi måste ge ett svar till dem som har sänt oss. Vad säger du om dig själv? Då svarar han på samma sätt som Jesus ofta gjorde, med ett bibelord. De borde ha känt till skrifterna. De borde ha kunnat det här. Det här var deras mammas gata. Han säger från Jesajas ord, jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren. Vi vet att när en konung kommer till en stad så ska den staden ställas i ordning för kungens ankomst. Det gäller även när de var hit, USAs president och Rysslands president var till Finland. Då gäller det samma sak, de ställde i ordning, det var dyrt kalas att få hit dem. Och så skulle det också göras när Davids son, Messias, himmelens och jordens konung skulle komma hit till jorden. Inte den här gången genom att putsa fasader och städa och smycka och dekorera. Utan genom att förbereda själarna för mötet med deras frälsare. Alltså förberedelsen var invärtes på samma sätt som Guds rike är invärtes i er, som Jesus säger. Så var också förberedelsen invärtes i människorna. Och det skulle förberedas på kungens ankomst genom ett hjärtats omvändelse och ett dop till syndernas förlåtelse. Det var den uppgiften som Johannes döparen hade fått och som alla så nödvändigt behövde. Men som de lärda inte ville veta av. Vi får veta att de som var utsända kom från fariséerna. Och de frågade honom. Varför döper du då? Varför döper du då? Om du varken är Messias, Elia eller profeten. Med vilken rätt gör du det här? För oss är det också en ganska naturlig fråga. Och en viktig fråga. För det är inte bra att någon börjar i egen regi predika och göra saker på eget uppdrag. Så vi frågar, vad är organisationen, samfundet eller kyrkan som står bakom den här personens kallelse? Ni kanske känner till begreppet rite vocatos, rätteligen kallad. Det är viktigt att någon blir kallad på ett riktigt sätt och inte en självutnämnd predikant. Det kan vara lika bra den onde som driver en sådan. Så denna fråga bekymrade också herrarna i Jerusalem. Den här frågan bekymrade dem till den grad att de faktiskt inte hörde vad han sa. Inte ett ord av vad han sa. utan det faktumet att han sa något överhuvudtaget på deras område till deras folk utan deras välsignelse eller tillstånd skrek så mycket högre i deras öron. Må det här också bli en ödmjuk bön för oss att alltid vara medveten om att inte vara så upptagna av formaliteterna så att vi inte längre är lyhörda och lyssnar till Guds röst som kallar oss till att vända om. Vi ska se bort om redskapen och lyssna till budskapet. Pröva och bedöma vad som sägs. Och inte bara vem som säger det. Om budskapet är rätt och riktigt bör man alltid ära budbäraren. Det här borde även de lärda i Jerusalem känt till. Mose talar om det här. Han talar om en profet uppträder, hur man skulle göra. Skulle det ha lyssnat, skulle det inte ha behövt fråga eller fundera varför han talar eller döper. Men de ville inte. Men Johannes svarade dem, jag döper i vatten. Men mitt ibland står en som ni inte känner. Han kommer efter mig. Och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandal. Vi vet att det här hände i Betania på andra sidan Jordan. Där Johannes döpte. Johannes dop var ett sant nådemedel. Det var till för att ge syndernas förlåtelse och kalla Israel till omvändelse. Israel behövde bekänna sin synd och vända sig i tro till den enda källan som kan ge förlåtelse. Den kommande Messias, Jesus Kristus, som är också vår frälsare från synden. Den frälsaren var redan här i världen, men han var ännu inte känd för dem. Johannes predikade vidare om den här frälsningens härlighet. Trots att han skulle komma först efter Johannes i tiden, skulle den frälsaren långt överträffa Johannes i sin person, i sin makt och i sitt uppdrag. Johannes, den enkla tjänaren till denna frälsaren, proklamerar den här sanningen genom att förklara sin egen ovärdighet. Att ens lossa sandalen på hans fötter. Johannes förstod sitt syfte här i världen. Och när han jämför sig med Kristus blir han väldigt ringa. Vi har mycket att lära oss av Johannes och hans förhållande till Kristus. Johannes var ett väldigt bra Kristi vittne. Och det gjorde han i klarhet och i ödmjukhet. Han är ett bra exempel för oss kristna. Han visade på Jesus, se Guds lamm som tar bort världens synd. Bort från sig själv till Jesus. Må vi också låta vårt ljus skina på samma sätt till Guds ära. Herren är nära. Låt den här kunskapen stråla ut från dina läppar och genom dina handlingar. Johannes döparen visste att Jesus fanns bland dem. Livet, här i livet finns han mitt ibland oss. Hans löften om hans närvaro går inte att misstolka. Hans löften om sin verkliga närvaro i altarets sakrament är väldigt konkreta. Det kan inte man heller missa. Han finns här med sin kropp och sitt blod för dig att äta och dig att dricka. Han finns där hans ord blir läst och förkunnat. Han finns där hos oss, ännu osynlig, men verkligen, verkligt. Och vi vet och väntar på att alla troende, på det som alla troende genom alla tider en gång som de väntade på. Att den dagen ska uppenbaras, som Johannes skriver i sitt första brev. Mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Mina vänner, vilken underbar tanke. Vilken härlig längtan. Låt oss alla förbli i den här sanningen. Herren är nära. Din Herre är dig nära. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och vardagssaliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.